Var redo, alltid redo. Scouting, det har ju alltid varit en hobby för alla och ända sedan förra hösten så har den varit ännu mer inkluderande här i huvudstadsregionen. Det har alltså handlat om att öppna upp scouting för barn också med funktionsnedsättning eller funktionsvariation genom att erbjuda dem en så kallad scoutkompis. Och nu har jag studion full av det så kallade The BP Spirit som vi brukar sjunga i min scoutkår på 1990-talet. Jag har med mig Carolina Sjöberg som är stödpersonskoordinator vid SAMS, samarbetsförbundet kring funktionshinder. God morgon.
God morgon.
Sabina Fortelius som är projektledare vid Finlandska Scouta. God morgon.
God morgon.
Det är ni som har så att säga styrt ihop det här projektet. Och sen har jag också en frivillig scout, en scoutkompis, Alma Lytke. God morgon.
God morgon.
Hej, berätta, hur gick det här projektet till? Vad var målet om vi börjar där? Carolina.
Ja, det var nu kanske scouterna som först konstaterade att det här barn med funktionsvariation så var inte så representerade bland de här medlemmarna. Så det var kanske därifrån som det tog start hela projektet.
Hur kom ni Sabina in i den här insikten?
Insikten kom egentligen, vi har hållit på nu i det här andra året som vi håller på med ett sånt här projekt 100 nya sätt att scouta. Det är ett nationellt och tvåspråkigt projekt. Och målet med det är egentligen att bredda på målgruppen för de som är medlemmar i scouterna. Och det där, och vi identifierar då det här som är en målgrupp som vi gärna jobbar med. Och det där han försökte då hitta metoder att dels få med flera medlemmar men sen samtidigt också att kunna möjliggöra den ordinarie eller liksom att fortsätta med verksamheten så som den är, att det inte ska bli någonting extra. Så därför kom vi på det här scoutkompis-idén.
Hur gick det till helt sådär i praktiken? Var börjar man så att säga när man vill öppna upp?
När vi började med att ringa runt alla våra kårer och fråga, har ni verksamhet? Då kom det fram att några få kårer, några utvalda kårer har verksamhet för barn i behov av särskilt stöd, men att den absoluta majoriteten så har då inte. Och det där, så började vi spinna vidare att hur ska vi få igång den här verksamheten så att tröskeln inte blir för hög, så att det går att säga nej.
All right. Och hurdan sorts scouting var det sen då? Liksom, om du kan ge helt konkreta exempel på vilket sätt involverar man barn med en funktionsnedsättning eller funktionsvariation?
När det här scoutkompisuppdraget går ut på att det här barnet kommer då med en frivillig, antingen utomstående eller scout från tidigare, men en namngiven scoutkompis för det här barnet. Och det där, de deltar sen i verksamheten i grupperna helt och precis som alla andra.
All right. Kanske vi riktar frågan till Alma. Du har varit alltså frivillig scoutkompis på gräsrotsnivå så att säga. Hur fungerar det? Vad gjorde ni?
Jag kom med efter några månader att det här projektet har hållit på. Så det fanns redan ett system etablerat. Men sen har jag en pojke som är mitt ansvar på det sättet. Och då fungerar jag som stödperson för honom. Så jag följer med på mötena och jag roddar inte till allt för mycket. Jag bara ingriper om det känns som att det finns ett behov. Och kan, om det blir för mycket, ta och gör det bara på tu man hand eller sådär. Och sen lite läsa av behoven och anpassa därefter. Men i grund och botten så leder jag inte, utan jag mera avvaktar och finns där vid sidan om som en kompis, så att okay. säga.
Hur den här situationen hade varit?
Det har varit ganska lugnt nu, men det är ju så att eftersom att vissa kårer har väldigt stora grupper och ibland kan det vara extra rojsiga möten, så då kan det bli lite för mycket intryck på en gång. Så då kan det göra så att vi på Tumanhund kan göra samma uppgift, men vi kan gå till exempel till ett annat rum eller gå ut åt sidan och göra det. Och fokusera bara på det och lugna ner oss för att sen komma tillbaka in. För när du har 10, 8, 9-åringar så kan det såklart bli ganska rojstigt.
Det känns som jag skulle behöva en scoutkompis i tiden också själv. Hej, om vi ändå tänker, vi lever 2018 och scoutingen är långt över 100 år gammal. Och jag har åtminstone alltid uppfattat scoutingen som en väldigt inkluderande miljö där alla får vara med. Hur kommer det sig att man först nu år 2018 eller 2017 har kommit på att öppna ut också upp för barn med funktionshinder? Sabina?
Vi har ju nog varit i teorin öppna. Alltid. Problemet har kanske varit det att det inte har funnits strukturellt stöd eller att liksom på de orterna som det har funnits så kallad SISU-scouting, så har det varit kanske fast i någon eldsjäl som har dragit det. Att det liksom, ja, det har inte varit strukturerat på det sättet tidigare.
Vi håller alltså på, jag har med mig här i studion Alma Lytke, Sabina Fortelius och Carolina Sjöberg. Vi pratar om det, att öppna upp scouting för alla. Och vi håller på att prata om det, hur göra en inklusiv hobby ännu mer inkluderande. Det handlar om scouting i huvudstadsregionen och jag har med mig här i studion Carolina Sjöberg som jobbar som stödpersonskoordinator på SAMS, samarbetsförbundet kring funktionshinder RF. Jag har med mig Sabina Fortelius som är projektledare för finlandssvenska scouter och så har jag Alma Lytke som är en frivillig scoutkompis. Det vill säga engagera sig på gräsrotsnivå i det här projektet. Och vi pratade just lite om hur det förverkligades, vad ni hade gjort och så här. Jag tänkte så att Carolina, vad tar ni med er från det här pilotprojektet nu?
No, det kan jag säga att det här projektet så det sänker också på tröskeln för de här familjerna att verkligen våga delta i scoutverksamheten. Att våga skicka iväg sitt barn. Att det kan kännas som ett ganska stort steg för föräldrarna också. Och också säkert för barnen själv. Att är det här någonting som jag faktiskt kan delta i?
Om vi tittar sen på liksom just på din bransch. Du jobbar på SAMS. Vilka andra så att säga, hobbyer skulle man kunna tänka sig att öppna upp? Men scouting bygger ändå på en god vi-anda, laganda. Det är inte så mycket tävling. Det är inte kanske... Jag tänker jämfört med sport, det är inte så fysiskt intensivt, även om en förläggning kan vara ganska tung ett veckoslut. Men vilka andra hobbyer skulle man kunna öppna upp också för barn med funktionsnedsättning eller funktionsvariation?
No, vi hoppas ju att det här projektet kommer att inspirera andra hobbygrupper också. Att lite fundera att på vilket sätt kan vi inkludera barn med funktionsvariation. Att själv tänka är att det skulle kunna vara vilka hobbyn som helst egentligen. Att man behöver inte alltid ha särskilda hobbyn för barn med funktionsvariation utan att man skulle kunna inkludera dem i egentligen alla andra hobbyn som finns som nu är tillgängliga för barn.
Sabina, vad har du för tips från så att säga förbundsfältet till andra förbund som funderar på att öppna upp också då för barn med funktionsnedsättning?
Det som vi har jobbat jättemycket med är att samarbeta med de här kårarna som då är med i det här projektet att egentligen idéa hela den här verksamheten tillsammans med dem så att det inte, idén har kommit från förbundet men att det har ändå varit en gemensam skapande process och de här exakta sen verksamhetsformerna så har vi kommit på tillsammans med de kårerna som är med att också höra dem och deras behov. Att det är ju egentligen, det här projektet svarar ju å ena sidan på då de här barnens behov men sen å andra sidan så svarar det också på kårernas behov att om där är en det där frivillig ung vuxen som har, som Alma sa, händerna fulla med den här gruppen. Att det inte sen liksom känns som någonting extra och en stor utmaning utan att det liksom var och en får fokusera på sitt.
Alma, om vi tänker då, du har varit en scoutkompis frivillig. Vad har du för tips till någon annan som sitter och funderar på att bli till exempel en frivillig scoutkompis eller annars så kallad frivillig stödperson?
Jag tycker att det var väldigt låg tröskel, så jag tycker inte att det är någonting man ska vara rädd för, utan det fanns jättebra instruktioner och information för oss. Och sen faktiskt så är det inte så mycket tid som det tar av en, utan det är just så där, nu tar jag det 2 timmar varannan vecka ungefär i medeltal. Och det är ju just en passlig mängd för någon som kanske har händerna fulla med annat, eller många bollar i luften. Och sen är det väldigt så där på plats, och sen kan man gå hem och lite släppa det att det hålls egentligen i det här scoutsammanhanget. Man behöver inte gå och älta sen på kvällen. Och sen tycker jag att om man känner att man skulle vilja testa det så är det på riktigt bara att sätta igång. Att man lär sig allting medan man håller på det. Och det är inte ett mening att man ska komma in som någon slags proffs. Utan de flesta som börjar hade inte så mycket erfarenhet av sådana här liknande stödpersons arbete. Men alla har lyckats nog jättebra och haft sina egna utmaningar. Men också framgångar i det här jobbet.
Vad är det finaste du tar med dig från det här?
Feedbacken som man har fått både från barnen själva men också från familjen. Jag tycker att den här kontakten med familjen har varit jätteviktig. Som sagt så har många av dem har ganska mycket oro. Och så kan de komma fram efter ett möte och fundera på jag fick i alla fall den feedbacken att nu ville de liksom skicka sitt barn på sommarläger. Och det är ju någonting som absolut för ett år sedan inte skulle ha varit en möjlighet. Men som de har kunnat lite sådär släppa taget om barnet och barnet har också blivit mer modig i det att våga komma med på sådana här evenemang för att den vet att det finns där stöd för den om det finns behov. Så det har varit jättefint att få uppleva det.
Hur mycket har ni, Carolina, från SAMS sida jobbat just med den här liksom, känslan av oro bland föräldrarna att tänk om mitt barn inte klarar sig?
Tanken med det här projektet har varit att den här scoutkompisen också ska kunna fungera som en kontaktlänk mellan familjen och föräldrarna och kåren och också mellan mig och Sabina. Så att det här jag tror att det är mest scoutkompisarna som har känt av det här, för det är de som faktiskt är där på plats.
Vad har du Alma brukar säga till föräldrarna sen då? De föräldrarna som var lite oroliga, att hur ska min lilla gulle plötsligt klara sig?
Jag brukar ofta säga att kan du titta på barnet själv, och barnet vill och barnet vågar. Och då är det liksom, det ligger ofta mer hos föräldrarna än vad det ligger hos själva barnet. Och sen så vissa föräldrar projicerar också den här rädslan på barnen, så de går omkring och oroar sig. Och att lite sådär sakta släppa taget. Men jag brukar just, det är viktigt för mig att jag har en bra kontakt med föräldrarna, så att de kan lita också på mig och på att jag klarar av det. Så det har kanske varit hjälpsamt att de har liksom kunnat komma med. Om de har velat stanna i början av mötet eller stanna i slutet, så har de fått se hur verksamheten går till. Och då har de ju också förstått att det här funkar och det här är okej. Okay. Att liksom ha en sån här transparens till vad som pågår på mötena. Så det är inte sådär allt bakom stängda dörrar, utan de kan få reda på vad de vill, om vad de vill ha för information. Så kan de få av oss sen. Så det är inte någon hemlighetsmakeri.
Carolina?
Yes, jag måste ännu säga att vi har det här året haft jättemodiga familjer, både föräldrar och barn, som verkligen modigt har deltagit. Och också jättemodiga kårer som har deltagit i det här projektet. Så det är verkligen jättetufft.